Gåvorna, nådens gåvor. Det finns fantastiskt mycket att säga om det. Jonas läste ett av de ställen som vi brukar läsa som handlar just tydligt om nådens gåvor. Eller nådegåvorna eller andens gåvor. Vi använder lite olika begrepp för det där utifrån Bibelns ord. Jag tänkte bara läsa en kompletterande text som är väldigt sammanfattande när det gäller andens gåvor. Jag tänker inte ha någon lång utläggning av den eller av andens gåvor idag, utan mer en kortare, att få landa lite i vad är detta till för? Och är det så att vi verkligen alla berörs av det? Eller är det några få som har tillgång till andens gåvor? Så här skriver Petrus då i sitt första brev i kapitel 4 och från vers 7 till 11. Ni får den på skärmen också. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en, med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. När vi talar om tro och när vi talar om kyrkans liv så tenderar vi ibland, och det tror jag beror lite grann på hur vi har byggt upp kyrkan genom århundradena. Ni sitter och lyssnar och här framme står någon och talar. Och vi tenderar ibland till att hamna i väldigt mycket ord. Och vi tenderar också till att någonstans få tron till att bli någonting vi håller för sant inom oss. Ja, men det här tror jag ju på. Det är sant för mig. Och så stannar det ibland där. Det finns en risk att vi använder lite för mycket av vårt grekiska arv som vi alla har med oss från atenarnas tid när vi älskade att stå och diskutera på torgen och gatorna och komma fram till vad är det som är sant, vad är det som inte är sant. Och så liksom när vi har kommit fram till det, då är vi nöjda och glada. Både du och jag vet att kunskap är jätteviktigt. Vi vet att Bibelns ord är fullt av kunskap och liv för oss. Och det måste på något sätt komma in i oss och det måste landa i oss. Det är bara så det verkligen får effekt. Och en intressant sak när man tar begreppet nådegåva och tittar på det utifrån Bibeln. Vad är det för ord som Petrus använder här i sin text? Ja, det är ordet charisma. Eller karisma om du så vill på lite mer svenska. Och det kommer av egentligen ordet för nåd, charis. Och så sätter man dit en ändelse, ma. Och varför sätter man dit en ändelse? Jo, det är för att när man pratar om begrepp i grekiskan som är lite abstrakta, så vad är nåd? Och så vill man liksom poängtera effekterna av nåden i våra liv. Då sätter man dit ma. Så charis ma betyder nådens effekter i våra liv. Intressant, va? Alltså, vad handlar nåden om och nådens gåvor om? Jo, det handlar om att Gud är den som ger till dig och mig av sin nåd och sitt liv. Och det vi kan göra, det är att ta emot, att vara öppna och säga ja tack. Jag tar gärna emot det. Och sen får det ta sig effekt i ditt och mitt liv. Konsekvenser som syns i vårt sätt att leva och agera och vara som de människor vi är skapade till att vara. Det finns många listor, eller några listor i alla fall i Nya Testamentet som räknar upp ett antal gåvor. Jonas läste kanske den mest kända. Alltså första Korinterbrevet 12, där räknas 9 gåvor upp. Bland annat profetia, att bota sjuka, att göra kraftgärningar, att tala tungotal och så vidare. Sen har vi en lista som finns i Romarbrevet 12, till exempel. Det talas om barmhärtighet och gåvan att leda och lite andra gåvor. Och så har vi bland annat den här texten. Och där är ju Petrus ganska fåordig. Frågan är ens om man kan tala om en lista. Utan han säger att var och en har ni fått ta emot av dessa gåvor. Och så säger han, vare sig man talar så ska man tänka på att man talar ord från Gud. Eller om man tjänar, att man tjänar med den kraft som Gud ger. Amen. Vad häftigt. Det som är häftigt med det är ju att det gör vi ju allihopa. Mer eller mindre, eller hur? Finns det någon här som inte säger något enda ord på en hel dag? Då vill jag prata med dig efteråt och höra hur det låter. Vi talar och vi tjänar allihopa på massor med olika sätt. Däremot så tror jag att det Petrus är ute efter är att visa på något sätt att andens gåvor rör liksom hela livsbredden. Alltså för en del tar det sig väldigt tydliga uttryck i hur vi talar, kommunicerar och för oss på det verbala planet. Profeterar du? Talar du i tungor? Är du en lärare? Är du någon som undervisar andra? Är du någon som är pedagogisk i ditt sätt att undervisa? Ja, men där har vi ju. Det är mycket tal där, eller hur? Men är du den där som är praktisk? Är du den där som gärna tjänar andra? Inte alltid med ord, men med din kropp. Med det du kan. Så är du en som i första hand då tjänar med Petrus ord. Jag tänker, det är ju kanon. Vilket bra sätt att tänka. Och samtidigt tror jag Petrus menar så här. Utvärdera era liv. När du talar, oavsett om du har gåvor eller inte, speciellt på det området, talar du då som att Kristus verkligen har gett dig sin nåd? Hörs det genom dig och mig att jag känner han som har benådat mig? Och att det jag kommunicerar till andra, det är färgat av nåden. Är det så? Är det så i mitt liv? Är det så i ditt liv? På vilket sätt färgas du i ditt sätt att vara i kommunikation och med andra människor, i tal och i ord, av att du faktiskt är ett Guds barn, min vän? Att du är frälst, räddad av nåd. Det bör märkas. Och om det ska märkas på oss var och en, även om man inte har en speciell gåva i talet, så hur är det då om du faktiskt har någon gåva på det området som är väldigt tydlig, en andens gåva? Ja, då bör det sannerligen märkas och höras på oss. Att vi är ett nådens barn. Att vi tillhör honom som har frälst oss av nåd. Och likadant, hur tjänar jag? Märks det på dig och på mig att mitt sätt att vara gentemot andra, det är färgat av att jag känner han som har gett mig av sin nåd? Att i det jag gör, i det jag agerar, på det sätt jag är mot både mig själv, mot andra i min omgivning och mot Gud, det är färgat av i allt. Jag känner honom som har gett oss nåden. Är det så? Och här tror jag att det kan vara en bön för dig och för mig. Att låta Guds nåd få ta sig de uttrycken. Att det alltid märks på oss. När Petrus började den här texten och när vi läste den så säger han något om att tiden är kort och det är slut på allting snart. Och då säger han inte efter han har sagt det, så sätt er nu ner och håll ihop er så att, och stäng in er, för nu brakar det lös snart. Han säger, var då samlad och nyktra så ni kan be. Och så säger han, åh, tjäna varandra med kärlek så att det märks. Och så säger han, åh, var gästfria. Så att andra alltså kan se och förstå på oss att vi har fattat poängen. We know the point med historien. Vi vet varför vi är här. Vi vet varför vi lever. Vi vet att vi har fått ta emot nåden och vi vet att Gud har visat oss den största gästfrihet som går att visa. Alltså vill vi också leva ut den gästfriheten till andra. Och det är precis i det här, i bönen, i kärleken, i gästfriheten. Det är precis i det liksom rummet, i den sfären som andens gåvor får det mest fantastiska uttryck. Det är där som vi talar och det är där som vi tjänar. När bönen får leva, kommunikationen med Gud själv. När kärleken mellan oss får flöda på ett fantastiskt sätt. Och när gästfrihet är det som karaktäriserar den kristna gemenskapen. Är ni med? Och jag tänker att där någonstans frodas andens gåvor. Sen är det intressant det som stod i början där i texten att kärleken gör att många synder blir förlåtna. Vem synder då? Är det ens egna synder eller är det den andres synder? Det har man funderat på lite fram och tillbaka faktiskt och är inte riktigt säker på. Men ett är då säkert, att det kärleken råder, min vän, där är det väldigt lätt att förlåta. Lätt och lätt kan man ju diskutera, men ni förstår vad jag menar. Atmosfären finns, viljan finns att möta varandra, fast vi tänker och tycker olika. Fast vi kanske är oense i någonting så är vi redo att förlåta när det behövs. Där kärleken finns. Och det är värt att hålla i åtanke också när vi talar om andens gåvor. För hur är det egentligen? Andens gåvor både skapar någon form av förväntan i dig och mig, eller hur? Oh, hur är det med det här? Tänk om vi får se botande av sjukdomar lite oftare. Tänk om vi fick vara med och höra lite mer profetians ord här. Tänk om vi fick, och så vi känner den här spänningen, glädjen att vi vill ha det, vi vill se det, vi vill vara med om det. Därför att det hör till Guds rike. Och så i samma veva känner vi, jag har sett allt för mycket missbruk på de här områdena. Sett dem både det ena och det andra. Och den ena och andra uttalade själviska profeten eller den ena och andra helbrejda göraren som har gjort si och så. Och vi har massa erfarenheter med här. Och då tänker jag, det är precis därför som gemenskapen behövs. Det är precis därför Petrus betonar och säger, var och en har fått en gåva. I Guds nåd och i dess många former. Jag behöver dig och du behöver mig. Det går inte att säga, jag har alla andens gåvor. I don't need anyone else. Jag behöver ingen annan för jag är mig själv nog. Så gör man inte i andens rike och andens värld. Den där är det, jag har fått den här gåvan och den vill jag bruka för att ni ska bli välsignade. Och du har fått en annan gåva som du vill bruka så att vi andra blir välsignade, eller hur? Det är det som är poängen. Och när vi tittar på de här listorna så är det egentligen inte så mycket att okej, okay, då kan vi lista upp dem allihopa och det gör vi ju ibland. Det kan vara nyttigt att titta, vad finns det för gåvor som är nämnda i Bibeln? Men det är ganska uppenbart när man läser de här texterna. Det är ju inte så att allting sägs om andens värld och andens gåvor. Det verkar vara exempellister som han lite grann höftar till med, Paulus och Petrus och de andra. Och liksom räknar upp, det finns en mångfald. Och det filiga det han säger, Petrus, här. Guds nåd i dess många former. Och i vissa översättningar står just mångfaldiga, står det, gåvor. Det är häftigt. Nåden tar sig uttryck i våra liv på massor med olika sätt. Och allt det ska vi bejaka och säga, ja, det vill vi ha. Och jag kan få ta emot och du kan få ta emot det som Gud vill ge till oss. Och det han vill bruka dig i. Och då tänker jag, det stod om att vara förvaltare i den här texten. att vara goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Hur är man det? Jag tror att det handlar om att säga just, Herre, jag vill. Tack för att jag får vara med. Tack för att det du har gett till mig, det vill jag bruka för andras välsignelse. Att jag liksom bejakar det. Att jag inte står vid sidan av och säger, jo, de andra de har fått någonting men inte jag. Eller tänker, jag är inte värdig att få del av nådens gåvor. Det är konstigt i så fall. För eftersom det heter nådegåva så är det någonting som man får gratis, eller hur? Handlar inte om min felfrihet, förträfflighet, skicklighet, duktighet eller något annat sånt. Utan handlar om att Gud med sin nåd vill skänka oss det i livet. Och det är fantastiskt, min vän. Fattar vi vilket förtroende Gud visar för oss? Han vinner en seger för oss och han säger, varsågoda. Jag vill att du är med i mitt lag. Och jag vill inte utöva min makt och kraft och styrka bara ensam. Utan jag vill ge den till er. Ni ska få min kraft, min makt och mitt liv. Och ni ska få ge det ut i världen. Och jag litar på att ni klarar av det. Och jag ger er av min helige ande så att ni ska klara av det. Wow! Det är vad vi talar om. Gud ger oss ett enormt förtroende. Och att vara en god förvaltare då, det är att säga tack. Jag tar emot och jag ska göra det jag kan. För att nådens gåvor ska få blomma i mitt liv. Kom och fyll mig, Herre. Ge mig mina syskon. Låt mig se mina syskon så jag fattar att de både kan älska mig och korrigera mig. Och att det jag har betyder något för dem och det de har betyder något för mig. Hjälp mig med det. Jesus Kristus, hjälp mig att förstå det. Och så tänker jag att kanske ska vi inte göra det allt för komplicerat. Utan vi får ibland vända på det här i vår tanke. Inte bara tänka, vilken gåva har jag nu? Hur ska jag komma fram till det? Och så låser vi oss ibland. Och ni vet säkert precis som jag, ibland kanske speciellt när man har talat om tungotalet många gånger så har det blivit en kramp för många. Och det har stannat där. Det har blivit kramp. Tack, jag fick kramp som min gåva. Det är inte så bra. Och då tror jag ibland att vi får vända på steken. Så får vi tänka, var någonstans trivs du och jag att vara och tjäna Gud? Var någonstans tycker du det är roligt att vara med i församlingsliv och i samhällsliv och tjäna och göra det med glädje? Eller tala, vilket du nu föredrar. Var någonstans trivs du att göra det? Var tycker du att du är i ditt esse? Här är det roligt, det här vill jag göra. Gör det. Gör det med glädje. Gör det med en ärlig längtan att få lära dig mer. Gör det tillsammans med dem som du ser också gör som du. Och så lär du dig. Och jag lovar, eller jag tror att det är så. Att med tiden kommer vi att se klarare och bättre. Ja, men det här är ju det område Gud använder mig på. Så får vi tacka Gud, så får vi leva i det. Och så får vi använda det nådens gåvor han har gett oss. Och växa i det. Och det får ta den tid det tar. Det tar ju hela livet. Att växa i det. Och det är det som är att tjäna och att göra det i nådens rike. Att vara med. Och det är tid, tänker jag. Tid för dig och mig att inte vänta så mycket längre. Utan snarare säga, Herre, tack. Nu vill jag gå. Nu vill jag vara med. Och det är inte i kramp vi gör det. Och det är inte i prestationsångest vi gör det. Utan det är med glädje att säga, Herre, tack för nåden. Tack för livet i mitt hjärta. I min person. Och tack för nåden i församlingen. Tack att jag får vara med. Nu går vi tillsammans. Ska vi be tillsammans? Och be att Herren får komma i nattvarden också. Herre, tack för nådens gåvor. Tack för att du rör vid var och en av oss på olika sätt. Herre, vi behöver alla ta emot nåden från dig. Vi behöver alla få del av nådens gåvor, och vi har fått det i tron på dig. När vi tog emot dig tog vi emot den största gåvan av nåd. Att få vara ett Guds barn. Och i den gåvan inryms alla andra gåvor. Tack Herre för andens gåvor. Nådens gåvor. Och jag ber för oss var och en. Jag ber för den som kanske känner mest bara glädje och frustration över att man inte får se mer i sitt liv. Herre, jag ber om att där ska det få komma liv. Glädje, det ska få blomma. Jag ber för den som känner kramp. Eller den som tycker bara att sånt här budskap är svårt att ta till sig. Jag klarar det inte riktigt. Jag ber för den. Jag ber att din nåd verkligen ska visa sig vara sann. Att du ska fylla den med din egen närvaro. Du ska vara där. Du ska ge av dig själv. Du ska visa att du inte kräver massa saker av oss. Utan du ger oss av nåd. Och så ska krampen få lägga sig. Krampen får läggas ner inför ditt kors, Herre. Och så ska vi få ta emot mer av din nåd. Så kom i nattvarden, Herre. Kom när vi firar den måltid som du har instiftat, gett till oss, Herre. Jag ber att du ska vara nära. Jag ber att du ska röra vid oss. Jag ber att du ska vara med i sången och musiken. Och låt det förfödas i oss en längtan att tillbe och ära dig. Tack Jesus att du hör bön. Amen.